God morgon på er. Välkommen till dagens gudstjänst. Frans Kemp heter jag, jobbar som pastor här i församlingen och kommer att leda mötet. Och Christian Mölk är här och kommer att predika för oss. Han är min för detta kollega från Härnösand. Han kommer säkert berätta mer om vem man är sen i predikan han håller. Jag tänkte att för i fredags så åkte jag iväg och skulle byta däcken. Vi byggde däcken på Majorens köpcentrum. Och när jag kom dit så fanns det några utlänningar som bytte däcken. Och de pratade lettiska. Och jag tänkte, det måste vara från Lettland då. Och så började jag prata med dem. Och så förstod man att jag kunde prata lettiska. Och de bara tog hit och, kolla, han pratar lettiska, han pratar lettiska. Och så blev det en ganska fin stund. Och det visade sig att de bodde här i Falun och jobbade då med att byta däck. Det var deras jobb. Men bara den här känslan att se att man, oj, du vet var jag kommer ifrån. Och du kan mitt språk. Bara den känslan, man såg glädjen på deras ansikten. Bara, oj. Och vi ska prata lite grann då om vad Gud säger om främlingen. För de är ju främlingen här i Sverige. Men bara som enkel gest bara veta att, men, att man bryr sig. Man kan höra något extra. Det har väldigt stor betydelse. Jättekul att få prata med dem på lettiska också. Min lettiska var lite så här rostig, men det var kul ändå. Men jag tänker att vi lägger den här gudstjänsten i Guds händer och ber att Gud ska få möta oss. Både i musiken, i gemenskapen, i predikan. Så tack Herre för att vi får samlas här idag igen. Tack var en som är här. Tack för våra bröder och systrar i dig Herre. Tack för din omsorg för oss den här morgonen, Herre. Och jag ber att du ska komma och tala till oss genom musiken, genom predikan, genom gemenskapen. Låt vara en stund där du får vara Herre, Herre, mitt bland oss. Du ser vad vi alla bär på och jag ber att du ska få hjälpa oss att kunna lägga de här bördorna, om det är en börda, till dig, Herre. Och kunna fokusera på vad du vill säga. Jag ber om det här i Jesu namn. Amen.
Ja, god förmiddag. Centrumkyrkan i Falun. Vad roligt att få vara här. Jag heter som sagt Christian Mölk och är pastor i Pingstkyrkan i Härnösand. Och har varit där i några år, 5 år ungefär. Och jobbade tillsammans med Frans under 2 år kanske, någonting sånt. Och sen flyttade han hit och jag är kvar. Och jag tänkte, alltså för mig är Bibeln en stor del av mitt liv såklart som pastor. Men det är alltså jag har alltid gillat Bibeln väldigt mycket. Alltså, vad säger Bibeln om det ena och det andra? För det är ändå den som är grunden för vad vi tror på. Och hur vi ska leva våra kristna liv, Bibeln liksom. Hur ska vi annars liksom veta om inte Gud berättar det för oss genom en bok som vi kan studera? Vi kan inte bara hitta på själv liksom vad, hur vi ska leva vårt kristna liv eller vad vi ska tro på. Utan det är ju i Bibeln det står. Och då är det en fråga så att säga som jag har fastnat lite extra för. Förmodligen för att Gud har lagt den på mitt hjärta. Och det är det här med flyktingar och främlingar. Det är samma ord i Bibeln. Så jag liksom, jag har alltid på något sätt när jag jobbat som pastor haft det där nära mitt hjärta. Och jobbat mycket med flyktingar i församlingen och på olika sätt. Men sen för typ, jag minns inte hur många år sedan det var, 2 år sedan, så fick jag cancer. Och jag visste ju liksom inte, kommer jag överleva det här eller sådär. Så innan jag visste liksom hur det skulle bli med mitt liv, tänkte jag måste skriva ner alla de här tankarna jag har om vad Bibeln säger om flyktingar. Och då, liksom, när man fick sitta och formulera allt det där och få liksom, tankarna man har i huvudet ner på pränt, så blev det ännu mer intressant på något sätt. Och jag ska prata lite om det idag. Men jag kommer bara kunna skumma lite på ytan, för det är ju så mycket att prata om. Men för er som vill veta mer om vad jag pratar om idag, så finns jag har ju, den boken finns där bak. Främlingsvänlig. Det är ett ord som jag hittar i Bibeln, visste ni det? Ordet främlingsvänlig, motsatsen till främlingsfientlig. Det ordet finns i Bibeln. Men det står om i den här boken. Jag kommer inte prata om det idag. Ja, så om ni är intresserade av det här ämnet, vad Bibeln säger om flyktingar, så står det i den här boken. Och det är det jag pratar om lite idag. Ja, men då ska vi gå in i det här då. Prata lite om det här med främlingar. Börja med första bilden här. Det ord på hebreiska som vi översätter till flykting eller främling, det är ordet ger. Det kan man också översätta till gäst, invandrare. Och hur vet man liksom vilket ord man ska översätta det till på svenska? Hur vet man att en person som är okänd för mig, hur vet jag om det är en flykting som flyr från någonting? Hur vet jag om det är en främling som kanske är på genomresa eller liksom sådär? Hur vet jag om det är en invandrare som har tänkt komma hit? Bosätta sig, en migrant. Hur vet jag om det är en gäst till mig? Hur vet man? För det är samma ord på hebreiska. Jo. Egentligen den enda skillnaden i liksom vem den här personen är, det ligger ju i hur du ser på den personen. Det är ju hur du behandlar den människan som kommer. Om du liksom bygger upp en mur mot den där okända människan där borta, då blir du ju en främling. Någon som du inte vill ha med att göra. Men om du istället sträcker ut en hand och bjuder in den personen till din gemenskap, då blir du ju en gäst. Så det är ju samma person, samma situation, allt det där för den personen. Så skillnaden i om det är en främling eller en gäst, det ligger hos dig. Och det är lite så det på något sätt är liksom. Om vi går tillbaka på nästa bild här, så om vi tittar liksom ända tillbaka till skapelsen, så kan man se då att Gud har skapat oss på två sätt egentligen. Nummer ett, som Guds avbild. Vi människor är Guds avbild. Vi speglar Gud på något sätt. Mycket i oss liksom, och det Gud vill att vi ska göra är för att vi ska vara lika Gud. Det, liksom, det ligger i vår själva skapelse på något sätt. Första Moseboken 1:27-28. Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Så Gud har skapat oss till sin avbild och vill att vi ska vara som han. Men han har inte bara skapat oss som det. Han har också skapat oss som varandras medmänniskor. Så det är två saker som Gud har gjort oss till. Och i att vara Guds avbild så ger han oss tre uppdrag. Kan ni se dem? Ja, jag har skrivit dem, så det gör ni förstås. Men kan ni se dem i texten? Alltså vad det innebär att vara en människa skapad i Guds avbild. Vad är det liksom? Jo, att Gud vill att vi ska föröka oss, bli fler. Det är nummer ett. Nummer två. Han vill att vi ska uppfylla jorden. Att vi ska migrera. Att vi ska vara migranter. Och han vill att vi ska råda över skapelsen, ta hand om den. Så man skulle kunna skriva en hel bok om hur Gud ser på familjen. Alltså nummer ett, föröka oss. Man skulle kunna skriva en hel bok om nummer tre. Att råda över skapelsen, miljön, klimatet, vårda Guds skapelse. Och man skulle kunna skriva en bok om vad det är att uppfylla jorden. Det är det jag liksom gjort. Det är tre saker av att vara en människa. Ja, så det börjar ju ganska bra. Gud skapar oss till sin avbild. Gud skapar oss till medmänniskor, till varandra. ger oss ett välsignat uppdrag. Som att om vi gör de här tre sakerna så välsignar Gud det. Han välsignar familjer. Han välsignar oss när vi sprider ut oss över jorden. Och han välsignar oss när vi tar vara på skapelsen. Men på nästa bild ser vi att det gick inte speciellt bra. För att Adam och Eva syndade mot Gud. Genom att inte lyssna på Guds ord, Bibeln, så att säga. Och deras son Kain syndade mot medmänniskan. Genom att slå ihjäl sin bror Abel. Kain gjorde sin medmänniska till en främling. Det var det som var synden. Han hade fått en medmänniska, han hade fått en broder. Det är i princip samma ord liksom, broder, medmänniska, syster och så. Men han såg på honom som en främling som han inte ville ha med att göra. Och då konfronterar ju Gud Kain och frågar Kain, var är Abel, din bror? Och så svarar Kain de här orden, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Och det är egentligen en fråga som jag tror alla vi får liksom. Ska jag hålla reda på min medmänniska? Alltså om det kommer flyktingar eller främlingar till Sverige, varför ska vi ta hand om dem? Ska vi göra det? Varför ska vi? Vi har ingenting med dem att göra. Varför ska vi bry oss om andra människor? Det är en fråga, en urfråga så att säga, i Bibeln. Och det är ett ord, jag fastnar för detaljer ibland. Och så fastnar jag, jag måste titta på det ordet liksom. Hålla reda på. Det är ett ord på hebreiska som är shamar. Det är ett jättefint ord, det används många gånger. Det används, om man minns rätt nu, Adam och Eva att vårda skapelsen, ta hand om skapelsen. Abraham skulle hålla förbundet. Är ni med? Det är ett ord som liksom lite svårdefinierat men ändå handlar om på något sätt ta hand om och bevara, råda, hjälpa. Liksom. Någonting sånt. Ska jag ta hand om min bror? Alltså samma sak som Gud och Israel. Ska Gud ta hand om Israel? Självklart ska vi det, är ju svaret på frågan. Ja, du ska ta hand om din bror, Kain. Det är väl klart du ska. Eller hur? Det är väl klart du och jag ska ta hand om våra medmänniska. Det är väl ett liksom underförstått ja på den frågan. Från Gud, han svarar ju inte, men ja. Eller hur? Om det kommer flyktingar till Falun, ska vi ta hand om dem? Ja, det är väl klart ni ska. Gud har ju skapat oss till varandras medmänniskor. Det är väl klart vi ska göra det. Ja, på nästa bild så ser vi att efter Kain och den historien liksom. Gud hade ju gett mänskligheten i uppdrag. Uppfyll jorden, sprid ut er. Vi kommer bara till, vad är det? Kapitel 11 i Moseboken så tar det stopp. Ni vet, Babels torn. Mänskligheten kommer till Kinars land och bosätter sig där. Och så bestämmer de sig för här så bygger vi en stad med murar runt så att ingen kan komma in. Vi stänger ute alla främlingar. Och sen så ska vi bygga upp ett torn som når upp till Gud. Märker ni där? Det är samma ursynd. De vill alltså att nå upp till himlen, till Gud i himlen. De vill alltså göra sig själv till sin egen Gud. Det var vad de ville göra vid Babel. Och de ville stänga ute andra människor. Synden mot Gud och synden mot medmänniskan igen. Jag ska inte fastna för länge med det där, men det är lite komiskt hur Gud, det står i texten hur han tittade ner från sin himmel vad människorna höll på med. De försökte bygga ett torn som skulle bli så högt så att det skulle komma upp till Gud. Och han tittar ner och liksom måste kliva ner för att ens se det. Så litet är tornet för Gud. Så jag tror att det är någon form av humor från Guds sida. Liksom. Och så säger han, nej, det här funkar inte. Vi förbistrar deras språk så att de inte kan förstå varandra och så att de tvingas ut från den här stan igen. Så att de sprids ut, fortsätter att spridas ut över jorden. För det är viktigt. På samma sätt som Guds härlighet uppfyller jorden så vill Gud att människorna ska uppfylla jorden. Det är viktigt för Gud. Ut och migrera, liksom. Sprid ut er. Så han skickar ut dem igen genom språkförbistringen. Och bara en kuriosa detalj för er som kan apostlagärningarna. Samma sak händer ju på pingstdagen. Gud ger lärjungarna nya språk. Varför då? Jo, för att de ska ut i hela världen och spridas ut liksom, och sprida evangeliet. Ja, vi går till nästa bild. Det är nästan svårt att hitta en person i Bibeln som aldrig någonsin har varit en flykting någon gång i sitt liv. Nästan alla har varit det. Det finns några undantag, ja. Men nästan alla. Abraham, Mose, David, Jesus. Alla har fått fly av en eller annan anledning. Det är till och med så att när Gud ska liksom göra sitt folk Israel så kallar han ju Abraham ut från sin stad Ur till Kanans land. Han blir alltså en form av migrant. Så Guds folk föds som främlingar. Vi är främlingar som identitet själva. Nu är vi som församling, alltså Guds folk här är ju liksom, vi är främlingar i världen. Abraham, han var främling i Kanans land. Israel var främlingar i Egypten. Jesus var, han är från himlen, så han var också en främling här på jorden. Är ni med? Det är så här, det återkommer ju precis överallt och hela tiden. Det är liksom en identitet i oss. Men vet ni vart vi har vårt medborgarskap? I himlen. Vi tillhör himlen men lever här i världen. Ja, i alla fall, i nästa bild så kan vi se då hur Guds respons på syndafallet är. Det är ju det här, en av de kanske absolut mest centrala bibelverserna i Bibeln. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Där har vi det igen. Är ni med? Du ska älska Gud och älska din medmänniska. Det är Guds respons på syndafallet. Adam och Eva syndar mot Gud genom att inte lyssna på Guds ord. Och då så svarar Gud, ni ska älska Herren av hela ert hjärta. Kain syndade mot sin medmänniska genom att slå ihjäl sin broder. Och Gud säger, du ska älska din nästa som dig själv. Det är vad hela egentligen Bibeln är byggd på. Hur man ska leva som kristen. Hur älskar man Gud? Vågar ni svara? Följ hans bud. Hålla kontakt. Ja, läsa Bibeln. Be. Gå, fira gudstjänst. Är ni med? Lite sådär. Ja, men sjunga lovsång. Judarna, de skulle offra i templet. Ja, det finns liksom lite olika sätt att visa eller liksom att man älskar Gud och allt det där. Hur älskar man sin medmänniska? Rent konkret. Man behandlar andra som man vill bli behandlad själv. Mm. Har vi något konkret exempel? Man hejar på folk. Ja. Som man inte känner. Ja. Visar omtanke. Ja, men det finns ju många sätt. Men det här är viktigt för Gud. Alltså de här två sakerna, det är vad han säger att vi ska göra. Och det måste vi omsätta i handling och inte bara bli som en tom bekännelse. Liksom, utan det är ju... Och som församling ska man göra det också. Komma överens om, visst på individnivå ska vi ju göra detta. Men hur gör vi det tillsammans? Ja, kanske starta en LP-kontakt eller starta ett språkcafé för människor som kommit hit till Sverige. Ja, vi vill behandla dem. Om vi hade kommit som flyktingar till ett annat land, hur skulle vi vilja bli bemötta av en församling där? Ja, det är jättebra att fundera på. Om vi tittar på nästa bild så ser vi, jag har ritat upp här liksom att hur Gud, det här har följt liksom hela vägen. Att i skapelsen så skapades vi på det sättet. Till Guds avbild och till varandras medmänniskor. Och i syndafallet så bröts de här liksom. Relationen med Gud skildes åt genom Adam och Evas synd. Och Kain gjorde sin broder till en främling. Men det här vill Gud upprätta genom korset. Det är som att i korset så då bryts den här förbannelsen och relationen till Gud upprättas igen. Det blir en ny skapelse. Och i det så säger Jesus, nu ska ni älska Gud av hela ert hjärta och er medmänniska som er själva. Och då är vi tillbaka egentligen till början, hur det var tänkt. Men nu är det liksom i ett nytt förbund. Och vi går vidare. För Gud då, när han upprättar ett folk, Israel, då säger han åt dem mycket, ni vet, jättemycket detaljer om hur de ska fira gudstjänst, hur de ska älska Gud. Men han säger också åt dem hur de ska älska sin medmänniska. Massa regler och lagar om det. Och bland annat här då, hur de ska behandla främlingar. Främlingar som kommer till Israel. Hur ska de behandla dem? Om det kommer en egyptier eller en syrier eller någonting till Israel. Hur ska de då göra? Jo, då säger Gud så här. Och om ni har en bibel med er och en sån här penna. Det här ska man ju stryka under, de här bibelorden. De är jätteviktiga i det här ämnet. Tredje Moseboken 19 och 33. När en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni är ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Här svart på vitt liksom. Kommer en främling till Israel, då ska ni, vadå? Räkna honom som infödd. Alltså som en israelit. Ni ska behandla honom som om han vore en av er. Om det kommer en främling eller flykting, måste ju inte vara en människa från ett annat land. Men om det kommer en person in här i kyrkan, hur ska vi behandla den? Jo, välkomna in i gemenskapen. Som en av oss. Kommer det flyktingar till Sverige, hur ska vi behandla dem? Vi ska välkomna dem och försöka integrera dem så att de blir som en av oss. Och det är viktigt. Och Gud säger liksom till och med, ni ska älska honom som dig själv. Det är faktiskt tydligt tycker jag vad Bibeln säger om hur vi ska behandla främlingar. Och så säger Gud, för ni har själva varit främlingar i Egypten. Ni vet hur det är att bli dåligt behandlade. Ni vet hur det är att leva i ett annat land. Och därför ska ni ta hand om dem som kommer hit. Det ligger i själva identiteten av att vara en israelit. Att man vet hur det... Visst, när Israel var i Egyptens land, då kallades de ju för vad då? Kan ni det? Hebreer. Vet ni vad ordet hebreer betyder? Det betyder typ, det är en sån här koppling till Abrahams farbror eller någonting som heter Eber. Och som typ, men det, i namnet ligger någonting i stil med att de som kommer från andra sidan floden. De som har passerat, korsat floden och kommit hit. Alltså de från långt där borta ifrån. Hebreerna, de som inte är egyptier. Egyptierna kallar dem för hebreerna, liksom. Typ invandrarna. Och det är en identitet som levde kvar hos israeliterna. De kallar sig själva för hebreer till slut. Så det ligger någonting i det här. Och det är något som, när de fick komma till Kanans land, då fick de korsa Jordans flod. Och när vi får komma in i Guds rike, då får vi också liksom gå genom vattnet. Så vi är också sådana där främlingar på något sätt. Men i alla fall, Gud var tydlig med Israel. Om ni behandlar främlingar illa, då kommer jag kasta ut er från Israel. då kommer jag skicka er i exil. Bara så att ni vet. Om ni tillber andra gudar eller om ni behandlar människor dåligt, då kommer jag skicka er i exil. Och Gud var noga med det här. Han sa i 5 Moseboken. Han skaffar en faderlös och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Alltså Gud älskar främlingen. Därför ska vi också göra det. Och sen bara en detalj här. Den faderlöse, änkan och främlingen blir som ett begrepp som återkommer i Gamla testamentet. Som har sin motsvarighet i Nya testamentet. Ni vet, här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Men jag ska inte fastna i det. Ni får läsa om det i så fall i boken om ni tyckte att det är lite intressant. Annars blir det så jättelångt här. Det blir ju sådär när man är så här jättelite så här överintresserad av ett ämne. Så kan man bli lite, man babblar på. Ja, så jag ska gå vidare. Det här, det jag snackat om nu då, det var hur de ska behandla främlingar som kommer till Israel. Inom landets gränser. Hur ska de då behandla främlingarna, alltså de andra folken utanför Israel? Det är också Gud tydlig med. Då säger han så här i 2 Moseboken. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Gud tänker liksom att Israel ska fungera som ett folk av präster som skickas ut till de andra folken. Och kan berätta om Gud. Och så kan de få komma till Jerusalem och få en plats där de kan få tillbe Gud om också. Och så säger Gud också genom Jesaja. Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Så Gud vill inte bara vara Israels Gud. Han är liksom, det är hans eget folk. Men samtidigt, han vill inte bara vara det. Utan han vill att Israel ska ut över hela världen. Berätta om honom. Och vara ett ljus i mörkret för de andra folken. Ett exempel på det är profeten Jona. Han sänds ju av Gud till assyrierna i Nineve. Att predika för dem. Nästa bild. Israel bryter ju mot förbundet. De tillber andra gudar och de behandlar främlingar dåligt. Så precis som Gud hade sagt så skickar han dem i exil till Babylon. Ni kanske känner till den historien. Jag ska inte fastna för den. Men där får ju då Israel än en gång uppleva vad det innebär att leva som främlingar i ett annat land. Och det finns lärdomar som vi kan lära oss från det. För vi är ju på ett sätt främlingar i Sverige, vi som är kristna. Vi tillhör inte primärt Sverige. Vi tillhör ju himlen. Och vi får leva i Sverige som främlingar, men vi tillhör inte Sverige egentligen. Och då så säger Jeremia så här till det judiska folket. När ni är i Babylon, som ju är judarnas fiender. Sök den stads bästa dit jag fört er i fångenskap och be för den till Herren. För när det går väl för den, går det också väl för er. Och jag älskar det här bibelordet. För att i de här två korta meningarna så finns ordet shalom 3 gånger. Och nu hade jag tänkt fråga er, kan ni gissa vart? Men det står ju. Se. Och ordet shalom översätter ju vi oftast till fred eller frid. Och på svenska så är ordet fred, det betyder ju mest att man inte har krig, eller hur? På svenska. Vi har fred i Sverige, det vill säga vi har inte krig. Men på hebreiska finns en till dimension av det ordet. Det stämmer att det inte är krig längre. Men det betyder också ett tillstånd av välgång. Framgång. Att ha shalom, liksom. Det är mer än att bara, det är inte längre krig, utan det är shalom. Utan nej, det är något som är, samhället funkar bra, det är välsignelse, det är shalom, liksom. Och då så säger då Gud genom Jeremia, om ni söker shalom för Babylon, då kommer den få shalom, men också ni. Och det är som att man skulle kunna översätta den här versen till, sök fred med era fiender, för i den freden som ni söker finns er fred också. Det vill säga, sträck ut din hand till fienden och gör, omvandla främlingen till din gäst och vän. Älska dina fiender, som Jesus sa. Är ni med? Så skapar man fred. Genom att aktivt bjuda in de som betraktas som främlingar och göra dem till vänner och dina gäster som du bryr dig om. Ja, och så har vi några exempel, till exempel Josef och Daniel, på personer som har gjort detta och försökt fungera. Josef var ju i Egypten och sitt samhällets bästa där. Daniel gjorde det i Babylon. Så vi har några exempel på det, liksom. Ja, vi närmar oss slutet här. Nästa bild så kan vi se här då att det här konceptet med att älska främlingen inom Israel och alla folken utanför Israel, det är samma i Nya testamentet. Exakt samma. Exakt samma uppdrag till församlingen som till Israel. Jesus på korset står att han rev ner skiljemuren mellan folken. Alltså judarna och grekerna. Judarna och hedningarna. Ni vet den där, det fanns alltså en skiljemur i templet. Känner ni till det? Det fanns en liten mur, en gräns mellan i tempelområdet. Dit, hedningarna, de fick inte gå passera den gränsen. Om de gjorde det så fanns det en skylt där det står, den som passerar den här gränsen ska dö. Typ. Så det var verkligen, nej, hit men inte längre. Här får bara judarna vara. Ni hedningar får vara på andra sidan. Och det var ju på den andra sidan som judarna hade gjort en marknadsplats och Jesus blev jättearg på dem för det. Men i alla fall, Paulus skriver att den muren har Jesus rivit ner i och med korset. Herre, nu är man inte längre jud eller grek, svensk eller invandrare. Utan nu är vi kristna. Och då i församlingen ska vi behandla varandra, inkludera varandra in i gemenskapen, integreras. Och inte att invandrare ska bli svenskar. Eller hur? Det blir ju fel. Eller hur? Det är ju assimilation. Utan vad är det vi ska bli? Kristna. Alltså både svenskar och invandrare ska ju bli ett i Kristus. Så det är inte så att invandrare ska bli svenskar. Det har aldrig Jesus sagt. Utan han har sagt att både judar och hedningar, svenskar och invandrare, ska bli någonting nytt i Kristus. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså för att, annars är det lätt hänt att ja, men det kommer nya människor hit. De kan få bli en del av oss här, liksom, och liksom in i det vi redan har. Det är en sanning med modifikation. För de har också någonting att bidra med. Alla liksom bidrar med sitt och skapar någonting nytt. Så när det kommer nya människor så är det inte bara att de ska bli som oss. Utan vad har ni att bidra med som gör oss bättre? Det är en viktig aspekt av det här med integration. Ja, och nästa bild då, för att visa här att det är samma uppdrag till församlingen att gå ut också i hela världen. Precis som Israel skulle göra, men kanske inte gjorde. Petrus skriver att vi är också präster som ska skickas ut till de andra folken. Och i Apostlagärningarna ser vi att vi ska skickas ut ända till jordens yttersta gräns. Och även det här med att vara ett ljus i mörkret återkommer. Det säger Jesus också att vi är. Vi är världens ljus. Och Jag tänker ofta att avslutningsvis här att församlingen kan fungera som ett ljus i samhällets mörker. Det vill säga att här kan integration och att välkomnande av nya människor få fungera så som det är tänkt. Och så kan samhället få se det och tänka att ja, men i Pingstkyrkan, där funkar det liksom. Där välkomnas flyktingar. Där välkomnas människor som har en trasig bakgrund. Och där händer någonting i mötet mellan de här som gör att både svenskar och invandrare och olika människor blir bättre liksom. Tillsammans. Man blir inte längre främlingar till varandra utan medmänniskor. På nästa bild har jag försökt bara visa lite, skissat lite, att det är samma liksom uppdrag. Och sen avslutningsvis, för tredje eller fjärde gången, så sista bilden här nu. Allting kokar ner till det här. Det här är liksom budskapet till oss från Guds ord. Hur ska vi behandla främlingar? Jo, vi ska älska främlingen som oss själva. Det är återkommande hela Bibeln. Från perm till perm. Och i det liksom, när vi sträcker ut en hand över den där muren och bjuder in människor som är främlingar till vår gemenskap, så upphör de att vara främlingar och blir våra gäster. Det är så vi älskar våra fiender. Genom att bjuda in våra fiender till gemenskapen. Då blir de inte längre fiender. Och det gjorde Jesus gång på gång på gång i Bibeln, kan man se. Vi ska be tillsammans över det här budskapet. Låta det få gro i vårt hjärta. Och kanske vill Gud tala till dig på något sätt. Något specifikt du ska göra liksom i det här med främlingar. Herre, tack så mycket för ditt ord. Att det är levande och verksamt i oss. Tack så mycket för att du vill fortsätta tala till oss genom de här bibelorden vi har fått läsa nu tillsammans. Hur vi ska behandla främlingar, människor som inte är som oss eller flyktingar som kommer hit eller migranter eller vad det nu kan vara. Tack för att den här församlingen också kan få, att du kan få tala till den hur de ska hantera de här svåra frågorna liksom, och hur man ska fungera här i Falun och så vidare. Och i församlingen, hur man ska ta hand om varandra och så vidare. Jag ber att du talar till församlingen. Jag ber att du också talar till oss individuellt. Alla har vi liksom människor i vår närhet som vi kanske borde bjuda in. Som vi kanske borde behandla som vi själva skulle vilja bli behandlade. Tack för det, Herre. För att du vill tala till oss just precis nu i den här gudstjänsten. Lägga något specifikt på vårt hjärta. Amen. Gud välsigne dig.
Ja, tack Herre för det budskap vi har hört här från Christian. Och hjälp oss som församling att vara de som kan ta den här kontakten med människor. Att vi möter människor, vi tar steget och välkomnar dem in i vår gemenskap. Och förlåt oss för de gånger vi har misslyckats, Herre. Det har hänt många gånger vi har misslyckats med det, Herre. Förlåt oss, Herre. Och jag ber oss, ge oss nya chanser, nya möjligheter till att verkligen kunna föra människor in i din närvaro, Herre. Herre. Tack för alla människor vi har i vår församling och de människor vi möter på olika sätt. Tack för det, Herre. Säger vi tack Gud för idag, Herre. Och vi ber för veckan som kommer. Du ser var en vad vi står i. Med familjen, med jobb, med vänner, med vår hälsa, Herre. Jag ber om din hjälp och ditt beskydd. Var med dem runt omkring vi möter, Herre. Och hjälp oss kunna vara de här personerna i vårt sammanhang som inbjuder att din främlingar blir vänner, Herre. Jag ber om det, Herre. I Jesu namn. Tack för att ni kom.